Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I dagens avsnitt av När jag var 15-podden njuter vi av Linnea Claessons sällskap och får bland annat höra de 10 saker hon hade velat säga till sig själv som 15. Hon myntar också ett helt nytt ordspråk, berättar om hur hon driver med sexistiska killar och påminner oss om att det går att kräva att viktig förändring äger rum nu, idag.
Vi sitter här med Linnea Claesson som är handbollsproffs, grundare av Assholes Online och som är årets superkommunikatör. Som just nu letar i sin mobil efter vad hon har velat säga sig själv som 15. Jag tycker det var så kul att du sitter och gör det just nu.
Ja, men verkligen. Och du har hittat det.
Yes, jag har hittat det.
Ja, vad spännande.
Ja.
Ska vi börja direkt?
Ja, vi kör på.
Ja, vi vill bara säga varmt välkomna till När jag var 15-podden. Med Johanna Wester som är redaktör för boken Saker jag hade velat veta när jag var 15. Och mig Diana Olofsson. Och vi har alltså med oss Linnea Claesson. Hon har blivit en superkändis. Om inte för sitt vackra markanta utseende och färgglada hår. Men framför allt för att hon är handbollsproffs och hon har grundat Assholes Online. Som varit liksom en föregångs, vad ska man säga, på sociala medier när det kommer till att motverka sexuella trakasserier.
Och det var så komiskt när vi skulle göra podden och välja ut vilka vi skulle ha med. Och så tänkte jag, men det ska ju vara medverkande i boken. Och kanske Linnea Claesson.
Ja, precis. Och du är här idag. Välkommen Linnea.
Tack så mycket.
Ja, och vi var så att du har pillat i din telefon här för att få fram någonting du har skrivit till dig själv som 15. Ja. Kan vi inte bara börja där?
Jo, absolut. Jo. Jag har några punkter som jag skrev ner. För 23 juni 2016 skrev det här. 10 saker jag önskar att jag visste när jag var yngre.
Otroligt.
Det första är att jag har alltid varit nöjd efteråt om jag vågade. Även de gångerna jag tog den chans och det gick åt helvete. Andra saken är, det finns vissa saker som är så stora att man måste be en vuxen om hjälp. Även om jag trodde att jag visste allt när jag var 15. Mm. Sen är det att värdesätta vänskaper och inte glömma bort sina tjejkompisar när man blir blixtförälskad. Fjärde, ha sex med någon eller låt bli att ha sex med någon för att det är rätt för dig och känns bra för dig. Inte för att passa in eller för att vara cool eller för att du är rädd för att din partner ska göra slut. Mm. Utan bara, gör det som är rätt för dig. Och femman, den där tjejkompisen mamma inte ville att jag skulle hänga med för hon misstänkte att kompisen nog inte skulle vara så schysst i slutändan. Mamma hade rätt. Ja, några sådana har jag. Jag har några fler. Vill ni höra?
Man vill ju höra alla.
Vill ni höra alla? Okej, jag fortsätter. Sexan, de flesta får sitt hjärta krossat en eller två gånger innan vi är klara. Det är inte konstigt och det kommer absolut kännas bättre med tiden, även om det inte känns så nu. Mm. 7, omge dig med människor som får dig att må bra. Både vänner och kärlekar och familjer och på jobbet. Livet är för kort för att dras med personer som drar ner dig. Mm. 8. Prioritera att må bra och göra saker du gillar. Lägg tid på att trivas och tycka om dig själv. Både din insida och utsida. 9. Det är inte hela världen att göra fel. Lär dig bara att be om ursäkt och var inte för stolt för att säga förlåt. 10. Nästan alla de bästa besluten jag tagit i mitt liv är de som har varit allra svårast, jobbigast, värst och känts läskigast i stunden.
Så är det.
Jag önskar att du vet att ni är 15.
Hur skulle du beskriva den 15-åring som du skickade här till?
Mm. Jag trodde nog att jag var väldigt vuxen. Jag bodde själv redan. För att jag tänkte att jag är stor nu, mamma. Det är lugnt. Och jag flyttade hemifrån som sagt då väldigt tidigt. Första gången en propp gick så gick jag runt i lägenheten i 2 timmar i mörkret och letade efter proppskåpet. Till slut var jag tvungen att knacka på grannen och så visade det sig att proppskåpet var i källaren. Det är liksom så här starten på att bo själv när man är 15 och man tror att man äger hela världen och kan allt. Men jag tror nog att jag var... Alltså var kaxig och alltid tyckte det var viktigt att jag skulle få ta lika mycket plats som mina killkompisar. Och därför fick jag oerhört mycket skit också för att jag aldrig ville backa från det. Så det var snurrigt för att utåt så var jag väldigt självsäker och väldigt så här står jag och jag backar inte en millimeter. Men samtidigt så var det tungt också att det blev ju väldigt blåsigt och väldigt stökigt och många som störde sig på en och försökte hacka ner en. Så inombords var det nog mer stökigt än vad jag visade utåt. Som alla när man var 15 antagligen.
Kan du ge något exempel på liksom, din kaxighet eller hur du var och du kom in i ett rum? Liksom?
Ja, men jag är nog en av de eleverna som har haft liksom, bäst betyg och varit uppe hos rektorn flest gånger.
Ja, vilken fantastisk kombination.
Ja, det är en rolig kombination. När jag skulle skriva mitt projektarbete i gymnasiet så pitchade jag min idé för en lärare att jag ville skriva om segregering i Stockholm. Och hennes svar var att, men ska inte du skriva om någonting som du gillar? Till exempel smink eller kläder. Och jag blev så sjukt jävla arg. Alltså jag skrek, jag slängde saker. Jag såg att hon var sjuk i huvudet och bara, vet, drog all min feminism till max. Liksom. Typ så här, ja, det är du som är liksom djävulen. Det är ditt fel att kvinnor är förtryckta ungefär. För ungefär så kände jag just då. Till den grad att jag blev liksom, så, ja, men utslängd, fick vara hos rektorn och liksom, så där, sitta där. Så jag, det var, jag spårade ur.
Var det en manlig eller kvinnlig lärare?
Det var en kvinnlig lärare. Mm. Och sen så, ja, så blev jag uppskickad av rektorn och då var jag så här, jag bara, nej, men jag står för det jag gjort. Alltså, ta in henne hit så kommer man säga samma sak igen. Mm. Så att jag var ju väldigt mycket så här, bränn alla broar. men jag är nöjd. Alltså, hade jag inte gjort det och skrivit om smick istället så hade jag inte varit den jag är. Om man låter liksom de rösterna som vill få in en i en box påverka.
Vi pratade med Alexandra Pascalido lite häromdagen och hon är ju också med i podden och hon säger att en del broar ska brännas.
Mm, absolut.
Men jag måste fråga dig, alltså, som 15-åring med det liksom, med den här kaxigheten och tydligheten, du var feminist som. Och du kunde liksom konfrontera en lärare. Mm. Var kommer liksom den här glöden ifrån?
Åh, vilken bra fråga. Jag tror nog att jag alltid har känt mig ganska säker på vem jag är. Jag visste nog kanske inte vad feminism var när jag var liten. Men jag tyckte det var väldigt, väldigt viktigt att stå upp för det man tror på. Alltså civilkurage och att stå upp för andra när det behövs. Det har alltid varit det viktigaste som finns för mig. Allting jag ångrar handlar om gånger som jag inte har stått upp. Alltså det är liksom, det är den jag vill vara. Människor som man kan lita på. Även liksom för främlingar när det är skit eller någonting hemskt händer. Så det är verkligen en av mina hjärtefrågor som jag hela tiden vill inspirera till att skriva om. För jag tror att så mycket skulle vara bättre om vi visste att de som sitter runt omkring mig nu på bussen kommer säga ifrån om han lägger sin hand på mitt lår. Mm. Bara det tror jag skulle kunna ändra väldigt mycket i stort och smått.
Är det någonting du har med dig från barndomen och föräldrahemmet? Eller?
Ja, alltså mina föräldrar sa att jag var sån. Alltså i sandlådan när någon blev nedslagen så gick jag emellan och bara låt honom vara sådär. Så det har nog funnits där alltid. Men såklart så har jag också haft perioder där jag varit mer osäker eller rädd och sen så hittat tillbaka till mig själv igen och sådär. Men det har ändå alltid funnits där. Och jag har nog alltid haft det här rättvisetänket. Jag pluggar ju juridik. Och vi har liksom alltid diskuterat väldigt mycket sådana frågor i vårt hem. Jag har en stora syster också som är min största idol. Och hon har också alltid så här, gått sin egen väg, skitit i alla andra. Någon drog typ ett rasistskämt när hon var 10 år. Och hon bara, alltså hennes bästa kompis. Och hon bara, ah, men jag kommer aldrig mer hänga med dig för du är en rasist. Så boom, 10 år gammal och bara, tjup, typ, never look back. Och så att vi har väl fått mycket sånt med oss tror jag. Och jag har inspirerats väldigt mycket av henne. Och jag var liksom den ungen som var så här 10 år gammal och när läraren sa typ den här bråkiga killen typ så här, om han inte han slutar bråka nu så ska hela klassen få kvarsittning. Mm. Och jag gick fram och bara, ah, fast jag går inte på kollektiv bestraffning så jag drar hem nu. Typ. Wow. Alltså, så skitjobbig antagligen som elev. Som visste sina rättigheter och tänkte så här, stå för dem också. Och de bara, ah, men då skickar vi en lapp hem. Och jag bara, men gör det. Men mina föräldrar kommer skriva på hela det pappret. Varför kollektiv bestraffning är orimligt. Mm. Så absolut, ge mig en lapp.
Så. Har era föräldrar inspirerat det då?
Det tror jag, absolut.
Är de medvetna om det här?
Jo, men det tror jag absolut. Jag tror absolut att de har banat väg i det här rättvisetänket för oss. Typ vad vi förtjänar och sådär. Jag tror nog att jag, men i perioder, särskilt när jag tänker tonåren, så vill man ju vara cool ett tag också. Mm. Och snygg. Och att människor skulle tycka om en. Både kompisar och kärlekspartners eller eventuella. Och då så kanske man var lite mer mån om att passa in. Och inte be alla dra åt helvete hela tiden. Men det har ändå funnits där ganska starkt. För att även när jag jag försökte nog aldrig riktigt passa in i den bemärkelsen att jag ville vara som alla andra. Det gick liksom inte. Utan jag ville ändå vara mig själv. Och då så stack det i ögonen på många. Så att även om jag hade mycket vänner och sådär ett tag, eller jag hade väl mycket vänner hela tiden, men det var väldigt många som hatade mig också. Mm. Alltså jag har alltid varit hatad. Ja, alltså av många. Och det är jag ju nu också. Alltså på internet, och jag har varit i alla skolor jag gått i, så har det funnits personer som verkligen inte tålt mig. Mm. Och det har varit helt okej. Alltså för att det har varit värt det. Och det är fortfarande värt det.
Mm. Du nämnde det här med att det har kunnat finnas perioder då du har kommit ifrån dig själv lite grann och hittat tillbaka igen.
Mm.
Och då blir man ju nyfiken på hur gör man det? Hur hittar man tillbaka till sig själv när man har gått vilse?
Jag är ju verkligen en grubblare. Alltså jag tänker mycket.
Word sister.
Ja, jag skriver mycket. Liksom försöker landa i mig själv. Och jag tror också att jag bejakar mina dåliga känslor. Jag tror att det är en av anledningarna till varför jag jobbar mycket med medmänsklighet och jämlikhet och civilkurage. För att jag, om jag ser en dålig egenskap hos mig själv eller får en dålig känsla, om jag går förbi en hemlös person och får den här dåliga känslan, det här dåliga samvetet när man bara tittar ner i sin telefon och kollar åt andra hållet och så känns det dåligt. Den känslan, den tar jag upp då och tittar på den och känner efter. Liksom, varför känner jag så här? Vad betyder det? Vad ska jag göra istället? Och det är fruktansvärt, oftast. Alltså det är inte roligt. Men jag försöker hitta en kraft i det och göra någonting positivt av mina negativa egenskaper. Om jag känner mig otillräcklig, om jag känner mig, om jag får skuld eller dåligt samvete, eller om jag känner att det där är inte den personen jag vill vara, jag sa inte ifrån den situationen, då försöker inte jag glömma den, utan jag använder den till att göra bättre nästa gång.
Mm.
Och det är inte roligt, men det är väldigt lärorikt och... Ja, men jag känner att det gör mig bättre, för jag lär mig mycket av mig själv och tar ställning med då. Vem vill jag vara? Okej, då gör jag så.
För det känns som en kompass för dig nästan mer än...
Jag tror det. Jag tror man kan använda det väldigt mycket. Att man inte flyr från sina dåliga känslor så mycket, utan man går in i dem.
Ja, jag tror att det är en grundläggande del i en hel del, både terapi men också de mindfulness och så vidare.
Mm.
Att genom att vistas i upplevelsen, obehaget, så blir det också kontrollerbart.
Mm.
Att det är just det vi flyr ifrån som blir det större mönstret än det hade behövt vara. Mm.
Men sen är man så van vid att stänga av känslor också. Jag tror folk är, eller man är duktig på det i allmänhet. Mm. Vi alla konfronteras ju med tiggaren som sitter där.
Mm.
Och svåra känslor när man sitter på internet och ser någonting som är jobbigt eller du... jämför dig med någon eller liksom...
Absolut.
Det är en enda stor känslostorm, känns att vara människa.
Verkligen. Men man är ju inte perfekt, och att acceptera det tror jag är ganska skönt. Alltså att vara så här, jag har gjort massa saker i mitt liv som har varit dumt. Och de flesta av dem har jag lärt mig av och gör bättre. Och vissa saker gör man samma misstag om och om igen. Och att försöka acceptera det istället för att försöka vara den här idealmänniskan som ingen kan leva upp till och bara må dåligt över allt man inte gör perfekt. Verkligen. Tror jag är ohållbart. Och jag tror man gör mer positivt om man hämta kraft och jobbar för att göra det bättre istället för att försöka blunda för det man inte är bra.
Men jag tänkte fråga Linnea, bara nyfiken, liksom, vilka känslor konfronteras du mest med? Vad är det liksom svårast eller, och också härligast? Eller just de här som du liksom grottar ner dig i?
Det är nog otillräcklighet. Att jag vill göra mer. Jag vill förändra mer. Jag vill hjälpa mer. Ja, otillräcklighet skulle jag säga.
Mm. Gentemot omvärlden, inte gentemot dig själv så mycket. Men...
Nej, utan mer att bara om alla tidningsrubriker och alla artiklar och alla krig och människor och barn som far illa. Jag gör ju inte allt jag kan och jag vill gärna göra mer.
Och jag tycker att det här är ett bra tillfälle då att fråga om just assholes online. Du gör ju mycket saker för att väcka diskussion kring kvinnors rättigheter och lyfta kvinnors coolhet och möjligheter och så. Kan du inte berätta lite, vad är assholes online?
Assholes online är mitt Instagramkonto där jag delar med mig av konversationer som jag får av främmande män oftast. Som ofta skriver sexuella inviter till mig, eller raggar, eller hotar mig, mordhot, våldtäktshot. Och ofta så driver jag med de här personerna, för att det är liksom mitt försvarsvapen. Och sen så publicerar jag konversationerna där. Och så skrattar vi åt det, vi gråter åt det, vi blir förbannade av det. Och så försöker vi problematisera det och skapa förändring. Försöker jobba lösningsorienterat, hur tar vi oss vidare? Mycket av mitt arbete har ju nu i första steget varit att synliggöra hur vardagen ser ut för tjejer över hela världen. Även vissa killar också såklart. Men min Instagram, som det skickar till mig, handlar framförallt om män som skickar till kvinnor. Och Nu så går vi väl mer vidare till vad ska vi göra åt det, börja problematisera, hur mycket opinionsbilda, vad skolorna har för ansvar, vad föräldrarna kan göra, vad influencers kan göra, politiker. Så det håller jag på med nu.
Men du säger vi. Är ni ett gäng bakom den här?
Nej, vi menar jag och mina följare.
Aha.
Jag tänker liksom att det är vi som är kraften. Alltså jag ensam är ju ingenting. Men det är över 200 000 personer som följer mig och tycker det här är viktigt. Som vill vara med och prata om det här. Dela, skriva, prata med sina vänner. Så jag tänker ju att det är liksom en folkrörelse. Det är långt ifrån bara mig. Det handlar inte om mig överhuvudtaget.
Men då, för de som inte riktigt känner till det här.
Mm.
Vad är det du publicerar?
Om en snubbe skriver till mig på Facebook. Anders, 45 år, säger vi, skriver till mig. Och så börjar det, jag tycker du är så jävla sexig, jag skulle vilja träffa dig. Och så svarar inte jag, men han fortsätter skriva ett tag till. Och så börjar han bli arg för att jag inte svarar. Och sen så kanske det kommer en penisbild. Och sen så kanske kommer ett hot. Och sen så någon gång sent på kvällen skriver han så här, jag sitter och runkar och tänker på dig. Och så slut då kanske jag blir förbannad och då svarar jag. Och ibland så svarar jag och driver med honom. Ibland så lurar jag att vi ska ses och så gör vi inte det. Ibland så publicerar jag den här konversationen kanske på hans wall. Eller skickar till hans bror eller hans mamma. För att jag blir lack, helt enkelt. Och sen så lägger jag upp konversationen som vi har haft på Assholes Online. Men utan Anders namn och bild.
Det besparar du ändå honom.
Ja, eller framförallt så tycker jag att frågan är för stor för att prata om Anders. Det handlar ju inte om en individ. Eller att, liksom att hata de få personerna som jag har lagt ut. Utan det handlar om samhällsstrukturer. Alltså det handlar ju om att vi lever i en patriarkal, ojämställd värld. Där kvinnor och män behandlas olika. Och behandlas som om vi inte vore lika mycket värda. Att vi sexualiseras i alla möjliga jävla sammanhang. Och det är det jag vill prata om. Och vad vi gör åt det. Det här är ju bara ett symptom på den strukturen. Så jag vill prata mer om det och mindre att alla ska skicka hatmejl till Anders. För det tror jag inte är lösningen.
Nej. Och jag måste säga att liksom Mia Skäringer skriver om i vår bok så använder du humorn som ett sånt otroligt vapen.
Mm.
Jag har tittat igenom Assholes Online och du, exempelvis bara för att ta som dropp ur havet alla roliga exempel. Men vid något tillfälle så börjar du svara i diktform.
Ja,
det är väldigt skojigt.
Älskar alltså, rimma.
På vers och på rim. Och han märker ju inte det. Det tar lång tid tills han märker att du rimmar du på fru och så vidare. Och dessutom verkar som att du vill ha kärlek till den här vidriga jäveln. Och vid något annat tillfälle så får du en lång beskrivning av någon man liksom muskulösa kropp och han har tjockt hår med lite grått i håret och gröna ögon med lite grått i ögonen och han vill göra det här och leka någon sorts så här gubbe flicka lek med dig och då svarar du, jag måste få citera: jag skulle hellre bada i ett bollhav av sjöborrar än att vara i samma rum som dig. Om Barack Obama ringde mig och sa att jordens överlevnad hängde för att jag låg med dig, då hade jag tagit adjö av mina nära och kära. Och det här är liksom bara en av så många. Så, uppfattar jag det rätt att humorn är en typ av vapen då för
dig? Absolut, det är absolut mitt försvarsvapen. Jag ser det jag gör som självförsvar. Det är mitt sätt att slå tillbaka, att känna att jag får försvara min personliga sfär. Att jag får ta över makten, att det är jag som får bestämma hur jag ska må. Istället för att gråta så skrattar jag åt honom. Och det är väldigt viktigt för mig. Istället för att bli rädd så kan jag publicera det här med många andra. Och sen så kan vi visa att han inte har makten, han har inte styrkan. Och det tror jag har varit väldigt, väldigt viktigt för mig. Och sen så vill jag egentligen inte inspirera alla att alla ska göra som jag. Utan det jag vill är att alla ska känna att de får göra vad fan de vill. Jag blev alltid tillsagd när jag var liten att jag bara skulle ignorera eller ta det som en komplimang. Oavsett om det var på nätet eller att man blev tafsad på förskolan, blev dragen i BH-bandet, tafsad på krogen. Alltså, alla de här sexistiska skämten på jobbet. Allt skulle bara ignoreras. Eller typ, det är bara på skämt. Får man inte ens skämta längre i det här jävla landet? Alltså den liksom. Och jag vill väl säga till alla som säger att man bara får ignorera att vad fan du vill om du blir kränkt. Alltså blockera, be honom dra åt helvete, skriv på hans wall, skvallra för hans bästa kompis, polisanmäl, ignorera, gör det du känner känns bra för dig. Och den här boys will be boys-attityden måste få ett slut. Alltså mäns oacceptabla beteenden måste få konsekvenser i alla åldrar. Om en sexåring tar en annan sexåring på röven ska det ta hus i helvete. Alltså det ska vara lärare och det ska vara ut med honom. Han får inte vara på rasten. Ring hans föräldrar, ring hennes föräldrar. Det ska vara sjukt. Det ska vara så här, du får knappt komma tillbaka till dagis innan du kan bete dig. För att då så lär sig han och hon och alla andra som såg att kvinnor har en rätt till sin egen kropp. Och den finns där alltid. Den har ingen åldersgräns. Och han kan inte bara göra vad han känner för. Varken på internet eller i verkliga livet. Och det har vi alla ansvar för att visa. Att inte vara så här, men han gillar dig och det var inte så farligt. Man bara skapa så sjukt dålig stämning så att han inte vill göra det igen. Det är vad vi ska göra. Alltså det som stör är inte att man säger till en gång för mycket eller lägger sig i. Det som stör är om någon blir våldtagen. Nu blir jag skitarg.
Ja, bra. Låt oss vara.
Men jag måste ändå fråga, liksom, för att du säger, du har liksom hört av dig ibland till deras familj och så.
Ja.
Har du fått någon respons från typ familj och friar? Och...
Ja, fruar och flickvänner har jag pratat med några gånger. En bror en gång också, som blev väldigt arg på mig bara.
Jaha, men friarna och de blev inte arga på dig?
Nej, utan mer så här chock, stress, ledsen, arg, ja, tacksam kanske. I slutändan ändå, men ändå mest chock.
Mm. Tror jag. För att jag tänkte, du blir inte rädd, liksom. Alltså, jag bara utgår för mig själv. Alltså, när man hör av sig till folk och att någon ska liksom söka upp dig.
Eller... Jo, ibland blir jag rädd. Vissa hot är ju mer konkreta än andra. Och jag förstår ju att det är någonting jag utsätter mig för. Det är ju en riskexponering såklart. Alltså för det är klart att det finns ett hämndbegär om någon skulle göra så. För de tycker ju att det är mitt fel allting också. De är ju såhär, du har förstört mitt liv. Och jag bara, men du har förstört ditt liv. Alltså det här är bara en konsekvens av det du väljer att göra. Alltså det är ju, egentligen så är det väl lika mycket i sådana fall att jag har förstört hans liv om jag skulle polisanmäla hans sexuella kränkning. Som att jag skvallrar för någon han känner. Har jag förstört hans liv då? Eller är det ändå upp till honom vad han gör och att det får konsekvenser? Det tycker jag man ska tänka lite på. För jag tycker att många är så här, ifall någon har blivit tafsat på när den har varit full eller så här, men jag vill inte polisanmäla för jag vill inte förstöra hans liv. Och man bara, men alltså, det är han som har skapat det här. Och inte du. Du har inget att skämmas för att du berättar sanningen. Eller för att du ser till att du får konsekvenser. Det är inte ditt ansvar. Men jo, jag kan bli rädd. Jag får tänka mig för ibland. Men det är svårt att inte bli igenkänd också när man går runt med regnbågshår. Alltså, så. Så det är ju människor som kommer fram till mig. De flesta är trevliga. Vi säger inte det.
Nej, för jag tänker om det ändå är ett antal män som har tagit av sig till det nu. Mm. Om vi säger genom åren. Mm. Vet du hur många det kan vara?
Många.
Det är det, va?
Ja. Ja, men jag har ju fått det här sen jag började på internet. Sen jag var 10 typ. Alltså jag är ju 25 idag.
Får jag igen citera någonting du har skrivit på Assholes Online som jag tyckte jag kände igen mig mot min vilja. Jag kände igen mig så väldigt mycket. Ända sedan jag var liten har jag matats med att det finns män där ute som vill mig illa. Jag skulle inte gå själv hem. Jag skulle inte prata med människor jag inte känner. Inte lita på någon främling. Jag skulle akta mig och hålla nycklarna utspretande mellan fingrarna då exempelvis. Och sådana här saker fick jag också lära mig. Kanske du också, Diana.
Mm,
massa sådana småknep. Hålla nycklarna mellan fingrarna. Ha hårspray redo som vapen.
Alltså alltid
ja, mm. Låtsas prata i telefon. Mm. Att inte ha hörlurar på sig i parken på kvällen.
Mm.
Och jag växte upp i Björns trädgård i Stockholm. Mm. Och det var dessutom då känt som en brottsplats för många utomhusvåldtäkter.
Mm.
Så ja, det här är ju oacceptabelt. Så vad gör vi för att ge en annan värld till våra döttrar?
Jag tycker att det är så sjukt viktigt att vi, när vi säger till våra döttrar att de kan skydda sig på olika sätt. Att vi inte glömmer det här första steget, att vad som än händer så är inte det här ditt fel.
Mm.
Och du får skydda dig om du vill, men du måste inte, du behöver inte. Och om du inte skyddar dig, så är det fortfarande inte ditt fel. För jag tror nog att vi tänker lite kanske att vi tar det för givet. Eller att vi är så oroliga att vi vill skydda dem så mycket att vi hoppar över det här. Vi är så här, nej men du får inte gå ut själv. Drick inte så mycket. Du ska inte göra det här och det här och det här. Och då känner man ju att om man ändå gick ut, om man ändå drack, om man ändå hade på sig det man hade lust med eller flörtade med någon eller somnade på en fest, så känner man att det är ens egna fel. Och man får skuldkänslor och man känner ett ansvar för att jag borde inte... För det har jag ju fått hört. För man har ju lärt sig som man var liten att man ska akta sig. Och vi ska ju prata 100 gånger fler gånger med våra killar om att de ska låta bli än att vi tjejer ska akta oss.
Verkligen.
Och det tror jag är viktigt att komma ihåg. Liksom, komma ihåg det här första steget och sen så får man skydda sig om man vill. Men det är inte obligatoriskt. Liksom. Och så får man liksom utsätta för de riskerna som man känner själv. Och sen tror jag också att vi, jag har också skrivit det på Assaults Online, att liksom vi lärde oss att ha massa försvarsvapen. Men vi hade inget vapen för att våldtäkterna sker av våra pojkvänner, av våra män, av våra killkompisar, när vi sover, när vi sitter hemma och kollar på film hos någon, av en kille som vi redan har legat med, av han jag är kär i. Inga vapen överhuvudtaget. Eller av någon som är beroendeställning till en chef, ens tränare, ens lärare. För det pratar man inte om, för det är så jävla tabu. Men däremot de här våldtäktsmännen som smyger runt i skogen.
Mm, en ganska liten procent.
Oerhört liten procent. Det är vi livrädda för. Det har vi massa knep för. Sparkar med skrivet, liksom. och ha nycklar i handen och allt vad det är. Det är inte så att jag går runt med mitt liksom, överfallslarm eller min spray när jag sitter på en fest eller sitter i soffan och kollar på film med mina killkompisar. Men det är där risken finns. Och när någonting händer där, då är vi inte beredda. Vi blir chockade. Vi är inte helt säkra på om det är en våldtäkt. Vi vet inte riktigt våra rättigheter. Och vi får skuldkänslor. Och sen så är vi inte riktigt heller beredda på det här med frozen fright. Att reaktionen kan vara att man inte gör någonting. Att man inte sparkar i skrevet, skriker, säger nej. Utan man gör ingenting för att det är en stressreaktion hos kroppen som är vanlig.
Väldigt vanligt.
Ja, och särskilt i sådana situationer. Och då får man ju också det här oerhörda skuldkänslan. Att varför sa jag inget? Då kanske det var mitt fel. Och det tror jag är jätteviktigt att prata mer om. Alltså prata om de här sjukt obekväma grejerna. Man bara, åh Lisa, vad kul att du har skaffat pojkvän nu för första gången. Vi tänkte prata lite om våldtäkt inom relationer. Det är, ja, men absolut. Det är ju stelt liksom, absolut. Ja. Men det är rimligt. Alltså att ha jobbiga samtal och ha dålig stämning och prata om och förbereda varandra för hur verkligheten ser ut och inte vara rädd för monster under sängen, utan monstret i sängen.
Oh, det har jag aldrig hört förut.
Inte jag heller, hitta på det nu.
Oj, wow! Okej, nu är det myntat.
Copyrights. Mm. Monstret i sängen, gud vad de kommer hata mig för det där. Det kommer jag få
monstret
skit för.
I sängen.
Ja, men du menar ju inte... Nej.
Inte alla monster! Gemen, hashtag utan... inte alla monster!
Nej, men du pratar ju ändå om våldtäktsmän.
Ja.
Men jag tänker, alltså jag måste bara fråga en sån fråga jag själv har tänkt. Alltså sen det gick ut publikt med det här Assaults Online och alla de här trakasserierna. Har någonting förändrats? Jag tänker, de här männen måste ju ha slitat att kontakta dig efter det här.
Det har absolut förändrats. Det har blivit mycket, mycket mer.
Jag fattar inte
den. Så himla deppigt. Men jag skrattar.
Menar du det alltså?
Ja, ja, ja. 100%. Nej, men alltså, det, så här funkar det. Kvinnor i det offentliga rummet som syns får skit för att vi ska försvinna. För att vi ska tystas, för att vi ska hålla käften och för att vi ska typ sätta oss ner igen. Och vissa av männen som skriver till mig är bara såhär, men jävla feminist fitta dö, annars, alltså, vi kommer slå ihjäl dig om du fortsätter. Vissa är, fortsätter liksom med sexuella inviter. Vissa är, jag har ingen aning om att jag har ett Instagramkonto. De har bara sett mitt namn och min bild någonstans. Jag får ju verkligen frågor som bara, jag såg det nyss i tv, bla 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 bla. Någon skriver en sexnovell om en. Och man bara, jag har blivit tillfrågad efter att några såg min bild och mitt namn om jag ville vika ut mig. Och jag bara, ah, okej. Okay. De bara, vill ha liksom en, ja, en naken blogg typ på vår sida? Jag bara, gillar ni det jag skriver eller? och de bara, nej, vi har inte sett vad du skriver. Vi såg bara en bild på dig. Och tyckte du var snygg. Typ. Okej, okay. Jag skickar några av mina texter. Så skickar några så här, du vet, mänsvåld mot kvinnor. Typ så här, sexköps liksom, ja. Frågan och sådär. Sen svarade de inte mer.
Det var inte så sexigt.
Nej, det var inte så sexigt. Yeah. Men så att det är många som skriver som jag inte har någon aning om min lilla Instagram. Liksom.
Men lägger du ut även andras Instagram? Eller är det bara dina egna?
Nej, det är mina egna. Jag har ju kanske 10 bilder som är inskickade. Och då står det så här, Sara skickade in den här bilden. Så det kan jag kanske 10 stycken från någon annan. Jag får jättemycket printscreens från kvinnor varje dag. Mm. På min Assaults Online-mail. Men, ja, precis. Och så liksom, ja, diskuterar vi och stödjer och så. Men jag får tillräckligt mycket material i min egen inkorg så jag kan.
Men alltså, upplever du att det är vanligt med trakasserier om man är inom sportvärlden som kvinna? Eller vad har du för erfarenhet där? Och varför liksom, man ska aldrig fråga offret varför du drabbas. Men jag är ändå nyfiken på dina teorier kring att
jag förekommer. Jag tror att alla kvinnor är utsatta för sexism på olika sätt. Jag har inte träffat någon som inte har blivit ja, utsatt på något sätt. Antingen på internet eller tafsat på någon gång eller ja, kränkt på något sätt på grund av att hon är kvinna. Sen så tror jag att jag exponerades mer på grund av min handboll. Men det är inte så att alla som spelar handboll får samma sak som jag. Utan det är ganska slumpartat att vissa liksom, kändisar eller politiker eller journalister får jättemycket. Och vissa nästan ingenting alls. Samma som kvinnor som inte är publika. Vissa får jättemycket och vissa nästan aldrig. Mm. Och det verkar vara lite slumpartat. Jag vet inte riktigt hur den liksom, urvalsprocessen ser ut. Ja, vi har ju pratat väldigt mycket om det, jag och mina kompisar. För vissa får jättemycket och vissa inte. Och det handlar inte om att någon är snyggare än någon annan. Utan vissa supersnygga tjejer får aldrig och vissa får hela tiden. Och vice versa, så att jag vet inte riktigt.
Men vad gäller sportens roll i ditt liv så funderade jag på om det kan vara så att man inom sporten och det sportsliga, alltså vad som är sportsligt okej, okay, får lära sig hårdhänthet, rimlig hårdhänthet i en logisk inramning för det. Tror du det kan bidra till att man lär sig försvara sitt revir på ett rättmätigt sätt även i övriga delen av livet?
Ja, kanske att man blir liksom tuff, eller att man får som kvinna bejaka sina tuffa sidor och sina starka sidor som vi redan har. Att det är mer, liksom, mer okej. Jag tror också att för egen del så har jag tänker inte på det, men jag har ju valt den svåra vägen egentligen hela tiden, som jag har mer fattat nu så här i efterhand. Att jag har varit hatad och älskad hela mitt liv i alla skolor just för att jag bara var mig själv och jag var mycket och jag skrattade högt och jag pratade och jag hade de kläder jag ville och många blev provocerade utan att jag anser att jag har provocerat. Det är samma som nu. Det var till exempel jag som gick ut i Aftonbladet och Expressen och kritiserade när inom handbollen så skrev de ett avtal som var väldigt diskriminerande och bara liksom gynnade herrarna och missgynnade kvinnorna. Då tog jag den och då såklart så var det ju fler som stod mitt namn och jag liksom utsatte mig för en risk och många fick upp ögonen för mig och så. Så att jag har gjort många sådana grejer som jag inte har tänkt på då, som man så här i efterhand förstått att det har varit en exponering. Att liksom, här är jag med mina åsikter. Och mina handbollsbilder i korta shorts. Ja, så. Och det har bara blivit så, helt enkelt. För att jag tyckte att det var viktigt och det har känts rätt. Och det är säkert en stor del av det. Varför jag har fått mycket. Och sen också har det alltid varit viktigt för mig att inte sudda ut mig själv. För mig har det varit viktigt att få ha en publik Instagram. Att få ha en Facebook, trots att män skriver till mig. Vissa är ju såhär, ah, men ta bort Facebooken så är problemet löst. Jag bara, nej, men problemet är inte löst. Problemet är inte att de skriver till mig. Problemet är ju samhällsstrukturen.
Verkligen.
Det handlar ju inte om mig. Och jag tycker att jag ska få ha en Instagram. Att jag ska få kunna gå på krogen i vad jag vill. Att jag ska få kunna åka tunnelbana mitt i natten. Och för mig har det varit så viktigt att inte backa från det utan göra det ändå. För att annars skulle jag känna att jag visar för mig själv att det är mitt fel. Men sen tycker inte jag att det innebär att alla måste känna så. Alltså om någon vill ha en privat Instagram så ha det. Alltså 100%. Det är helt okej. Eller inte vilja gå på krogen för man kan bli tafsad på. Eller tänka sig för eller skydda sig på olika sätt. Men för mig personligen har det varit så viktigt att aldrig flytta på mig överhuvudtaget. Utan bara så här är jag, här är mina bilder. Ni får inte skriva till mig. Alltså bara för att bilderna finns här och du kan kommentera på dem betyder inte att du har rätt att göra det. Och jag tänker inte flytta mig, utan den som ska flytta sig, det är du.
Åh, gud. Vilket brandtal.
Ja,
det är fantastiskt.
Ja, men det har väl såklart innebärt också att det är att man får mer skit. För att man
inte
flyttar sig.
Men jag förstår att det blir en tvärtom effekt för dig. Att du bara, men jag ska synas ännu mer, jag ska göra det ännu mer. Jag ska inte liksom låta mig tystas.
Nej, precis.
Jag förstår verkligen att du...
Ja, jag blir skjuttad. Ja, men ja, så funkar det.
Som så många andra spännande kvinnor så har ju du olika förmågor och intressen. Och jag tänker på juridiken, handbollen, kommunikation av olika slag. Du är en talesperson i flera fall.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och så vidare. Skulle du vilja göra en liten spekulation om vad du gör om 10 år exempelvis?
Åh, vad spännande. Förhoppningsvis står jag längst fram på barrikaderna fortfarande. Och kämpar för mina hjärtefrågor. Civilkurage, medmänsklighet, jämlikhet. Jag jobbar ju med både hemlösa. Jag har en liten organisation med min kompis som heter Omtanke Stockholm. Mm-hmm. Där vi jobbar för hemlösa i Stockholm. Och försöker mildra lidande det här. Och även en lite större organisation som heter Refugee Relief. Som är för människor på flykt i Grekland.
Ja, just det.
Så man hoppas ju verkligen att de människorna har tagit sig därifrån om 10 år. Mm. Och att det vi gör nu, försöker samla in grejer och lite sådär mildra deras misär. Och ja, men att de har ett annat liv då. Men med kvinnorättskampen så tror jag att vi har en lång väg kvar. Eftersom jag tror att vi är såhär ett folk på en jord. Det är så jag ser på världen. Inte de här landsgränserna som vi har hittat på. De tror inte jag är liksom skrivna i sten. Utan att om vi får det bättre här så påverkar det kvinnor på andra sidan jorden. Medan om vi har en president på andra sidan jorden som drar sexistiska skämt. En president som låter män, land som låter män slå sina fruar. Kvinnor som blir våldtagna i krig. Det tror jag påverkar oss negativt också. Man inskränker aborträtt. Man gör en massa saker världen över. Det påverkar oss alla. Den här liksom solidaritetskänslan gör att det är mycket som går bra, men det är också mycket som går bakåt. Så jag tror verkligen att nu är tid för motkraft och för att liksom nästa generation ska få växa upp i en värld som är öppen, som är demokratisk, som tror på friheter och rättigheter. Det är lite vägskäl nu för det. Och jag tror att vi har ett så stort ansvar att låta våra unga växa upp i en värld där vi välkomnar andra människor och att de vet sitt eget egenvärde. Och det tycker jag vi har ansvar för, så det vill jag fortsätta göra.
Alltså du är liksom så en riktig kämpe i alla avseenden, måste jag säga, och även då liksom privat på något sätt, för det här följer ju med dig hela tiden. Mm. Kan du liksom slappna av någon gång, och kan du, är det kamp som pågår hela tiden, eller hur hittar du din vila?
Nej, men jag, alltså det här är ju jag. Och det, jag har liksom typ allt är fritid, allt är jobb. Alltså jag är det jag tror på, det jag vill göra. Så att jag behöver inte vila, tänkte jag säga nu. Mamma skulle bli arg om jag sa det.
Ja, sov mer, ät mer.
Ja, nej, men jag hämtar ju kraft i att träffa andra människor som brinner. Alltså som ni två som lyfter den här frågan. Andra kvinnorättskämpar, människorättskämpar och eldsjälar. Det gör att jag orkar och fortsätter. Så att jag hämtar väldigt mycket kraft i andra människor. Och inte mycket i att vara själv.
Nej, precis. För jag blev bara liksom, man vill bara, alla vi som får stå ut med, eller nu är det du som får stå ut med mest hat och hot och så. Men vi pratade även med Alexandra Pascalido som lever ju med.
Hon har ju fått sin del, kan vi säga.
Alltså, hon har verkligen fått sin del.
Och det är hon och jag som är ambassadörskollegor för Kvinna till Kvinna.
Ja, fem defenders.
Mm, exakt.
Fantastiskt.
Ja, cool. Ni har säkert pratat om de här sakerna då.
Ja, det kan man säga. Vi får skit. Nickar en lång stund.
Ja.
Ja. Men hon säger att
vi får skit på olika sätt.
Ja, men precis, men hon säger att det har påverkat hennes liv liksom, alltså i grunden, i fundamentet. Mm. Sen är hon ju liksom superwoman, men just det här liksom, hon är rädd och hon, det har påverkat hur hon ser på sig själv och allting liksom. Och hur kan man, sådana som ni som står där i framkant liksom, hur kan vi andra hjälpa till liksom, hur kan vi stärka varandra?
Ja, men jag tror att man kan hjälpa till i det lilla. Och det försöker jag inspirera mycket till. Att man kan både bevisa civilkurage i stort. Men även stå upp för varandra i det lilla. Om någon drar ett rasistskämt, ett bögskämt, ett sexistiskt skämt. Eller liksom kränker någon som är, har funktionsnedsättningar eller en transperson eller vad som helst. Alltså, gör inte ingenting. Det är inte civilkurage. Alltså gör någonting. Gör vad som helst. Bara i det lilla. Jag var på en middag med mina killkompisar och sen så hade de några kompisar där. Och så är det en av de här coola killarna. Ni vet de här, grabbar skrattar med mig. En av dem som berättar att när de har fest så brukar de ha en garderob så här, där de lägger en madrass. Och så om man vill knulla så kan man gå dit. Och
så kan vadå, knullar de med varandra då, eller?
I garderoben.
Nej, med brudarna.
Med brudarna.
Jag är från Norrköping från början, visste du det?
Ja,
det
knullar med brudarna.
Ja, när man ska göra... Nej, jag ska inte fortsätta. Jag ska byta tillbaka. Lite seriöst annars. Ja, nej, men de kallar i alla fall den här garderoben för våldtäktsrummet.
Va?
Nej, men seriöst.
Seriöst. Och... när han säger det så säger han, kommer det här hö, 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 så här, skratta med mig. Vissa skrattar, jag tror vissa skrattar vet, av chock. Så här, så här, vad fan sa han? Och vissa är bara helt tysta. Och några av mina killkompisar kollar på mig och bara, åh, hon kommer bli arg. För de känner mig. Men vad fan gör man då? När man sitter här, man sitter på en trevlig middag, allt är skittrevligt. Jag känner inte den här snubben, det är mina kompisars kompis. Jag har inte lust just då att typ, så här, be honom dra åt helvete, kasta mitt vattenglas på honom och gå. Även om jag tycker att typ, det hade varit rimligt. Alltså jag tycker att om man har lust att göra det, gör det. Alltså jag tycker att han förtjänar det för våldtäktsrummet skämtet. Men om man inte vill det, och inte vill göra ingenting... för att inte visa civilkurage suger. Alltså det är det jag ångrar. Hade jag gjort ingenting, då hade jag ångrat det resten av mitt liv. För jag är en grubblare, som sagt. Det hade jag tagit med mig. Och då sa jag bara så här, varför kallar du det för våldtäktsrummet? Ja. Och så blev det tyst. Och så skulle han försöka förklara varför det är ett roligt skämt. Ja. Och det är svårt.
Ja, så, ja men det räcker ja, en bra bit,
ja, och
jag.
Sen så typ,
att ställa en sån
ja, och sen så efter att han har typ försökt förklara så säger jag igen så här, jag bara, okej. Varför kallar ni det för våldtäktsrummet? Alltså säger det samma sak igen bara. Ändå ganska lugn. Och han bara, nej, jag vet inte. Så här, till slut. För man bara, han kommer ju inte fram till varför. Alltså varför det är roligt. Alltså, varför det är ett kul skämt. Eller varför det är rimligt. Det går liksom inte att förklara. Och, det är ju lite dålig stämning, absolut. Men det är inte så här, dra åt helvete ditt jävla svin. Jag vill aldrig mer se dig. Och sen så efter det så säger jag typ att jag bara, ah, men vet vad vi ska göra nu? Nu ska vi byta namn på det här rummet. Vi ska döpa om det nu. Nu hittar vi på ett kul namn. Och sen så typ så sitter vi och drar massa olika namn och sen döper vi om det jävla rummet. Som jag inte tycker ja, det verkar nice ändå. Men...
alltså vilken lektion i pedagogik!
Ja, då hade vi ändå typ så här, efter det hade vi ändå en trevlig kväll. Det är klart jag kommer ta med mig att den där snubben drog det där skämtet. Men han fick tänka efter. Han kände att när han drog det där våldtäktsrumsskämtet så var det ingen som skrattade och det var inget kul. Då kanske det kanske inte är så himla nice. Och det gick inte hem hos grabbarna och det gick inte hem hos brudarna heller. Det kanske ska byta approach. Och vill man visa civilkurage då liksom, i liten skala så tycker jag att bara gör någonting. Du behöver inte be alla dra åt helvete hela tiden. Chefen, din släkting, alltså arbetskollega eller liksom så. Men gör någonting. Gör bara inte ingenting för det är inte civilkurage. Det tror jag.
Skitbra. De små markörerna är också markörer.
Ja.
Vad fick rummet heta sen då?
Det är faktiskt, det är roligt. Det var så här, vi döpte det typ så här, tusen och en natt rummet. För vi tänkte så här, du vet, alla din kollar på stjärnorna. Och sen så skulle de köpa, du vet, såna självlysande stjärnor som ska sitta på taket.
Åh, så du hjälpte lite till ändå med, ni kan i alla fall inreda lite trevligt.
Ja, här. Jättetrevligt. Jag älskar såna här självlysande stjärnor också. Det är asnice.
Ja, fint.
Ja, det är roligare att vara i det rummet än i våldtäktsrummet i alla fall.
Jesus,
ja, och då kommer någon säga såhär, men vad fan får man inte skämta längre? Man bara, jo man får skämta, men man måste vara medveten om att alltså, sådana skämt alltså, cementerar och liksom, normaliserar strukturer. Alltså, det är det vi gör, vi skämtar bort, alltså, vi skämtar om homosexuella som att det vore något dåligt. Alltså, vi skämtar om kvinnor som att det är dåligt, eller liksom, rosa, fan vad bögigt, eller fan vad tjejigt, och då är det dåligt. Rasistskämt, allt det innebär att vi snackar med varandra som om det är sanning. Och det kommer ändå spela roll. Och det tycker jag är jätteviktigt.
När vi nu pratar om stora och små manifestationer av dels faktiskt kvinnoförtryck men också av hur man kan stå emot det, så måste jag ändå fråga. Både du och jag är ju runt 1,80 långa. Och jag har varit lång hela mitt liv. Och har du som jag fått många kommentarer om det?
Ja, gud ja. Alltså på mina släktträffar, då är, nu menar jag inte snacka skit om min släkt, jag gillar min släkt. Men de två frågorna jag får är, hur går det med handbollen? Och gud, hur lång är du egentligen? Det är enda frågan jag får. Typ. Nu är det lite mer om SOS online också, men innan dess är det enda jag får. Men ja, absolut. Men sen så är jag bortskämd med att vara idrottssammanhang. Och då är alla brudar långa nästan. Så då har det inte blivit lika konstigt. Men så fort man kommer in typ på juristlinjen, då märker man att man bara, shit, jag är ju skitlång. Alltså bland handbollstjejerna så är jag normal lång. Men jag tycker det är nice att vara lång. Ja. Men det var ju jobbigt när man var yngre. Alltså när jag var 14 alla killarna var så två huvuden längre än mig. Och man bara, då tyckte
kortare
jag det var,
menar du?
Ja, precis. Mm. Kortare. Ja, då tyckte jag att det var jobbigt. För att man har ju lärt sig att killar ska vara stora och starka och kvinnor ska vara små och svaga och bli omhändertagna. Ja. Man har ju lärt sig att det är romantiskt och sexigt. Så att det var jobbigt då.
Jag kommer ihåg på klassdisco när jag var liten så hade jag då två alternativ när det var dags för tryckare till Heal the World med Michael Jackson. Antingen kunde man ha pojkens liksom då näsa mellan hans obefintliga bröst.
Mm.
Eller så kunde man försöka att böja sig fram, hugga. Mm. Och då sköt ju rumpan ut himla långt och slog i de andra paren lite så svajande bakom en. Jag får verkligen regelbundet kommentarer om min längd. Och jag förstår att det inte behöver anses som någonting särskilt kämpigt. Och det är därför jag också lyfter det som en liten sak. Men det har varit kämpigt i perioder tycker jag. För att jag blir hela tiden utpekad som något av en avart.
Mm.
Och ibland finns det ändå någon sorts, dels kritik, alltså men gud vad lång du är. Och sådana här saker då kan göra, tror jag, att jag inte sträcker på mig så mycket som jag annars hade gjort.
Mm.
På tal om de här småsakerna, att försöka ta den där platsen, fast jag förstår att nu är jag två huvuden längre än alla jag passerar.
Men det måste jag lägga till där, liksom att apropå norm och så, det är svårt att vara, eller liksom att vara lång som tjej och sådär. Men samma sak har varit för mig, jag har också varit tränat i hela mitt liv och sådär. Vilket innebär att man bär på en hel del muskler. I alla fall som ung kvinna eller ung tjej. Och det har jag också outtalat haft komplex för.
Ja.
Att jag varit för bredaxlad eller för stor.
Absolut.
Eller för musklig. Mm. Och det tänker jag även
ens BMI är ju helt sjukt. Man såg ju alltid, så här överviktig ut om man jämförde med såna där räknesiffror. Typ så här vikt versus längd. Liksom. Man bara, ja, alltså mina muskler väger. Och så bara, du kanske är överviktig. Man bara, nej. Det är jag icke. Jag hatar BMI, jag fattar inte hur man kan... Ja. Sidospår.
Jag vill inte säga, men det är bara liksom bara tänker på de här normerna.
Men absolut. Ja, men man är ju verkligen inmatad i det här liksom utseende normet, skönhetsidealet. Alltså, och jag tänker i alla fall för egen del, till exempel med längden. För att jag var också så här typ när jag var liten, särskilt ihåg typ mellanstadiet och alla mina tjejkompisar var korta också. Som inte var idrottare, att jag försökte liksom huka mig så jag kunde vara med i samtalet. Man hängde
jag
liksom
kan fem olika
på höften.
På,
ja, så att man liksom verkligen fick vara med här nere där det snacket hängde.
liksom.
Ja. Och, men nu tänker jag så här, tvärtom. För att, liksom, att lite vara så här own it, då måste man ju nästan så här, men jag älskar min längd, så därför har jag klackar, de är svinhöga, jag är skitsnygg i dem, jag är skitlång, skitstor och alla kollar på mig och det är lugnt. För att jag är så snygg och lång. Och liksom på något sätt så chockterapi av sig själv lite.
Oh.
Och när man vänjer sig vid det och det, så här, det kommer någon kille som man dejtar och bara, du får inte ha klackar när vi går på dejt. Och man bara, det där är ditt problem. Alltså du får jobba med ditt skönhetsideal.
Oroa dig inte, vi kommer inte gå med på dejt.
Nej men typ liksom. Jag bara, men då får väl du ha klackar, jag bryr mig inte. Alltså du får utmana dina maskulinitetsnormer om du tycker det är så jobbigt. Men jag tänker ha mina feta platåer. Så lös det.
Ja men bra. Jag ville att du skulle säga någonting sånt.
Ja.
Men det här hade jag behövt höra när jag var 13.
Ja men verkligen. Ja, om han tycker det är jobbigt får väl han ta med en jävla låda och stå på då. Nej men jag tycker absolut att killarna också ska få hjälp att utmana sina skönhetsideal. Jag tycker generellt det som är bra med sociala medier är ju att man kan nå och hitta och följa så jävla mycket fantastiska människor och som variation. Och jag tror att det är så viktigt att man aktivt tänker på, det här hade jag verkligen behövt höra när jag var 15. Sök dig till det du inte får överallt annars. Att det idealet jag får är liksom vit, blond, smal, blåögd typ. I filmer, på modemagasin, alltså överallt. Och det jag behöver då kanske på sociala medier är ju att aktivt välja andra idoler, andra liksom personer man kan se upp till. Kolla på någon som, om du gillar smink, kolla på en mörkhyad person som sminkar sig. Kolla på en kvinna som väger mycket mer än du, eller liksom som är överviktig, och kolla på henne som är liksom tar modellbilder och inte bara de här andra. Och sök dig till information om typ Afrika. Vi läser aldrig om Afrika i våra tidningar. Så sök dig aktivt till ett bredare kunskapsfält, ett bredare skönhetsideal och liksom se dig lite mer om i din omvärld och inte bara bli fast i det här det liksom vi blir matade med. Det känns som det enda jag får läsa om, det är typ så här Syrien, USA och Ryssland. Det känns som det enda vi får höra i våra tidningar ungefär. Vad händer i Afrika? Ingen aning. Vad händer i Sydamerika? Du vet sådär, alltså, om inte jag hade aktivt sökt mig till sån media så hade jag inte haft en aning. Och det tror jag är skitviktigt. Och även för mitt skönhetsideal, så om jag ser en bild nu på en tjej som är överviktig och står i bikini, då känner jag bara yes, alltså, så jävla snygg. Mm. Och då är det inte lika jobbigt heller att veta att om hon är snygg i det där, då kanske jag är snyggare där också, fast jag inte är size zero liksom. Mm. Och jag tror faktiskt att sådana grejer spelar roll om man liksom låter det sjunka in, att mer och mer bredda bilden av det. Det tror jag.
Absolut.
När vi ville göra den här boken inledningsvis så var det ju delvis för att vi ser att den psykiska ohälsan bland unga kvinnor ökar. Och en anledning till det som vi har förstått är ökade krav, och det är även att sådana saker som att man jämför sig med andra och mår dåligt av det.
Mm.
Och det är just det du är inne på nu. Jag vet inte om du har några mer tankar kring det. Om det finns några konkreta råd att ge unga tjejer som inte mår bra och som kanske känner både krav och som känner att de inte är nöjda med sig själva. Och...
Ja, att skaffa sig människor runt omkring sig som är äkta och som är ett stöd på riktigt. Och som man vågar prata med och som finns där inte bara när det ska festas eller ta Instagram-bilder utan allting skiter sig också. Alltså satsa på de vännerna. För de har betytt väldigt mycket för mig. Och försöka vara lite så här. Om du hade vetat att din bästa tjejkompis var i den här relationen eller sa så där till sig själv, vad hade du tänkt då? Vad hade du sagt till henne då? Försöka vara lite så mot sig själv. För att det är så lätt att man accepterar mer hos sig själv. Och tycker också att vi ska sluta snacka skit om oss själva. Alltså, försök att bara... Om du säger mycket så här, jag är så ful i det här, eller jag är så ful i håret idag, eller mitt hår är så fett och så torrt och så dåligt, och mina ögonbryn suger, och min hy och min klädstil och allt. Alltså, allt är dåligt hela tiden. Försök att bara, börja med att ta en dag. Du inte säger någonting negativt om dig själv. Inte en enda grej. Tänk att det är verkligen det som du säger till din bästa vän. Alltså, du säger inte en enda negativ sak om ditt utseende eller om dig själv. Noll. Noll kritik. Och sen liksom försök öka det. Och mer vara så här, det är ingen som ser perfekt ut. Vi behöver inte se perfekt ut heller. Det handlar inte bara om utseende. Skit i det. Om vi ska få jämställdhet, vi kommer inte få jämställdhet. Vi kommer behöva ta jämställdhet. Alla rättigheter som någonsin har drivits igenom har minoriteter eller de som är undertagit. Och det är det vi måste göra också. Vi kan inte springa runt och bara kolla oss i spegeln. Vi måste fokusera på andra saker. Vi måste plugga, vi måste jobba, vi måste...
Samarbeta.
Vi måste samarbeta, vi måste lyfta varandra. Verkligen. Och... hämta solidaritet från männen och se till att de jobbar med oss och för oss och tillsammans med oss. Och sen också utseendemässigt, alltså gör vad fan du vill. Kom i balklänning till skolan och kom nästa dag så det ser ut som att du har tältat i 3 veckor. Och allt är lika okej. Och liksom inte haka upp sig så mycket på hur man ser ut och vad andra tycker om en. För att när du får några år till så lovar jag att det kommer inte spela så stor roll vad den där killen tyckte om dig. Det som kommer spela roll är vad du känner för dig, vem du är och vilka människor som är positiva som du har runt omkring dig. Alltså sådana relationer som är värda att spara på.
Och det är det du kan lika gärna börja jobba med det nu, för sen kommer du ändå i fatt, eller vad
ja,
man ska säga,
verkligen.
Senare i livet.
Verkligen. Och sen kanske om det är svårt, hitta människor som du känner inspirerar dig att göra det. Ja. Alltså hitta människor som är sig själva, hitta människor som försöker inspirera dig att vara modig och försök i små steg gå åt rätt håll. Om det är att liksom inte vara taskig mot dig själv en dag, eller om det är att inte snacka skit om någon på en vecka, eller inte säga något om du kommer in en tjej i ett rum och är så jävla snygg att alla killar bara springer dit, säg inget taskigt om henne då, alltså för att må bättre själv, gör inte det. Alltså om du tänker det här bara, jävla vilken kort klänning hon hade, för att man ändå blir lite så här fan också, gå fram till henne då istället och bara, fan vad snygg du är, älskar din klänning, typ dina skor, alltså bara så här, vet, bearbeta lite dina egna tankar, för det kommer kännas bättre än att sänka henne. Det kommer på riktigt kännas bättre att gå fram och lyfta henne.
Mm. Det känns bättre för alla parter. För dig själv, för henne, för liksom hela din känsla.
Ja. Du kommer känna dig större då än att du försöker dra ner henne.
Precis, gör dig själv större liksom, som du säger.
Ja. Verkligen.
Och det är ju också ett exempel på den här chockterapin du pratade om. Jag tycker det låter jättebra.
Ja, det är bra. Det är effektivt faktiskt.
You can't beat them, join them.
Ja,
men
verkligen.
Men jag måste bara få ställa den här sista frågan. För att när vi träffades här och tog en kaffe innan poddinspelningen så hade du stenkoll på regeringens jämställdhetsmål. Vi har liksom en feminist regering.
Mm.
Och jag tror att många av oss går runt och tänker på Sverige som världens mest jämställda land.
Mm.
Vad har du för tankar kring det?
Jag tycker det är väldigt viktigt att veta att vi inte har uppnått några av våra jämställdhetsmål som regeringen har satt upp. Inte ett enda. Och det är där vi står. Så om alla håller på och säger så här, men Sverige är jämställt, för ministerna kan lugna sig nu, så ska man medvetna om att vi har ställt upp 36 mål, inte ett enda är uppfyllt. Och det innebär att vi har en väldigt lång väg kvar. Vi har en feministisk regering som säger liksom att de ska jobba med jämställdhet. Och jag tycker att det är skitbra. Och jag vill se att de går från ord till handling. Vi kan inte bara sätta upp massa mål, massa handlingsplaner som dammar på någon hylla, oavsett om det är företag eller föreningar eller skolor, att man har en jämställdhetsdag. Alltså vad fan är det? Utan om vi vill det här på riktigt så tycker jag att vi ska se till att vi bockar av varenda jävla mål och att vi gör det snart. Mm. Jag tycker att en av de största myterna med jämställdhetsarbete är att det nödvändigtvis tar lång tid. Jag tror att det tar så lång tid som vi vill att det ska ta ungefär. Och om vi till exempel skulle vilja ha jämställda löner i Sverige så kan vi ju lagstifta om det nu. Alltså det kan vi ju göra om vi vill. Men vi vill ju inte det så vi gör inte det. Och det tycker jag är viktigt att ha med sig. Att det är ändå många saker som vi kan göra nu om vi vill, men vi vill inte. Och det är det jämställda landet vi lever i idag, som man kallar det. Och jag tycker också att det är viktigt att tänka på att vi jobbar inte bara för jämställdhet i Sverige, utan vi jobbar för jämställdhet i världen. Och för att människor ska behandlas lika bra överallt egentligen. Och om det blir bättre för oss så kommer det bli bättre någon annanstans också.
Vad skulle du göra idag om du hade varit statsminister? Vilka, om du får välja ett eller ett par?
Men jag tycker nog att mäns våld mot kvinnor är ett av de viktigaste frågorna. Eller jag tycker inte egentligen att man säger att något är viktigare än andra. Men jag skulle nog börja där, för jag tycker att det är svårast. Och jag tycker att även om vi jobbar liksom på arbetsmarknaden och blir bättre där och mer jämställt och föräldrapenning och vård och utbildning och så vidare, så kommer det kommer absolut inte vara jämställda om vi har lika löner, men att män går hem och slår sina fruar, eller kvinnor är rädda när man går hem, eller att man blir våldtagen av sin pojkvän. Så jag skulle nog lägga mycket krut på normer och attityder kring sex och våld och maktstrukturerna där. För där tror jag att det är mycket hysch-hysch och känsligt och svårt att prata om. Och då tror jag att det också är viktigt att prata om.
Mm. Det får vi göra. Prata mer.
Och göra det nu och inte typ acceptera att det tar lång tid.
Mm. Det är bara ännu en sån där så kallad sanning som man pådyvlas och om man har otur köper.
Verkligen.
Jättestort tack till dig.
Kul att vara här.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.